Okej, hörni, gänget. Vad är vårt motto?
Allt är inte som du tror.
Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Du, de kan gott vänta, kan jag säga.
Ja, gud ja.
Självklart.
Billgren och Wood.
Vad fan är det för fitta?
Oj, rullar vi.
Så, en riktig vacker podd. Det är skillnad från den här.
Ja, de är ju ljuva. Du skulle kunna, jag tycker att du är så lik Elsa Billgren. Jag säger ju det ofta.
I ansiktet?
Ja, men ni har också samma känsla. Alltså aura. Mm. Det är någonting med er två som är lika bara.
Mm. Fint.
Ja. Och också att hon är väldigt fin också.
Jag läser ju hennes blogg.
Hon är otroligt bra blogg.
Ja, hon har hennes där hög kvalitet, ja, till skillnad från en annan tjejs blogg.
Ni är sur på mig för att jag sa att jag var på nära vänner och sen som jobbar här. Ska inte nämna någons namn. Det var för att jag hade lagt till henne på mina nära vänner. Det är ju sånt där byte.
Jag tog verkligen inte det
bra. Men vad heter det?
Du tog däremot upp när jag skämtade om att jag var på fel liksom jobbar här sina vänner.
Det vet vi alla sedan länge. Att är det någon som blir kränkt så är det Hanna
som
Persson.
Blir utesluten.
Det har sedan jag var barn. Att inte vara herre på täppan eller med populära gänget. Det har varit min stora...
Akilleshäl.
Ja. Alltså det, ifall jag känner liksom minsta sån där att så här, jag inte får vara med.
Ja, jag vet. Men det märker jag ju att det är så här, att inte vara bjuden för dig, det tar det någonstans. Är det någonting som hände när du var liten? Var du inte bjuden på något?
Jag var alltid bjuden, tror jag.
Så det är det. Ja. Så när man inte blir, då blir det skevt i självbilden.
Fast jag har faktiskt en grej som när vi gick från femman till sexan och bytte skola. För jag var ju liksom herre på täppan på låg- och mellanstadiet då. Och så bytte vi från Luxta, en liten by där jag kommer ifrån, till Matforsskola. Och där var det ju massa andra coolingar. Mm. Och då var jag plötsligt ingen. Mm. Alltså jämfört med dem. Då fick jag jobba upp liksom ett namn på nytt. Och de här tjejerna hade ju liksom stringtrosor och åkte epa. Och jag var ju inte riktigt där.
För du var
liksom
barn.
Jag var barn fortfarande. Mm. Så det vet jag, det var fan ett trauma. Jag minns att jag hade jättejobbigt där i sexan och tyckte så här, men hallå, jag ska ju vara populär. Ja. Men så var jag inte det.
Nej. Jag är ju så där. Jag som barn var ju
alltså ensamvarg.
Ja, men jag var ju det. Om någon, alltså det. För mig räckte det liksom skolan med det sociala. Sen ville jag vara själv på mitt rum. Så därför, jag gick ju aldrig på någonting jag var bjuden på. Nej. Alltså det var ju svårt för min mamma och pappa att få med mig på typ klassfester och sånt. Ja, nej. Nej. Så jag tror fortfarande att såhär, jag vet inte, det rör mig inte riktigt i ryggen.
Nej, men vet du vad jag tror också en skillnad kanske är? För att vi är ganska lika när vi pratade om när vi var barn. Att vi var oroliga. Vi var ju väldigt ångestfyllda barn och så här, tyckte att det var läskigt med mycket. Men jag tror att du kanske var tryggare i att faktiskt vara hemma. För mig var det så viktigt att vara och behålla min populära status. Och vara poppis bland killar. Och att det var viktigt att folk skulle fråga chans på mig och sånt.
Och då så var du ju tvungen.
Då var jag tvungen att gå på klassfesterna. Men det har jag berättat förr, att det som hände var att jag kom dit, fick panik, satte mig inne på toaletten, sa så här till någon, jag ska på toaletten. Satt där och tokgrinnade en halvtimme och sen fick jag bara så här djupandas och så gick jag ut och så fick jag ta mitt sociala ansvar. Ja.
Jag har ju också mitt första då knattedisco. Och det var ju innan jag ens kom i, alltså det var inte bra. Och sen kom du ihåg att det alltid var danstävlingar när man så här, det var en låt och så knackade de folk på ryggen och så fick man färre och färre.
Fy fan vad hemskt.
Jag vet, men då gick jag bara vidare och vidare. Så det var i final. Det var ju tydligen väldigt bra dansare som sjuåring. Då bröt jag ihop. Och då var också, kom jag ihåg att mina föräldrar var så här klassföräldrar. Och
de var ändå där.
Ja, och då fick jag sitta i knä på pappa och hoppa över finalen.
Lillvännen.
Så att, nej, det blev
det var för stor press. Ja, ska man stå där och dansa för alla tittar på en final? Ja,
nej.
Det blir för mycket för oss. Vi klarar inte av det.
Det klarade vi inte av. Och sen dess så har jag stannat hemma.
Och sen dess har jag suttit och djupandas på toaletten. innan jag går på sociala event.
Oh, hej, välkomna till Surret avsnitt.
Sju.
Vet du vad jag tänkte igår? För jag var inne på podcaster och bara, har jag gjort det här 27 gånger? Vad fan har jag pratat om? Mm. Jag fick sån här skamskyld. Vad har jag sagt?
Ja.
27 avsnitt.
Ja, men tänk oss mål på 500 avsnitt då.
Ja, men det är det. Jag är så imponerad.
Ja. Vi tuffar på. Bättre än någonsin. Jävla vad folk har lyssnat på förra avsnittet om stil. Vi kommer ju göra fler stilavsnitt.
Ja, vi har sagt ungefär kanske var tionde avsnitt.
Ja, för vi ändrar ju smak hela tiden.
Det är det. Vi kan ju inte bara ha ett. För nästa avsnitt, då är det så här. Ni kan inte ha på er bomberjacka. Ja. Det är fult.
Vad hemskt. Folk bara så här. Ja. Lyssna inte på oss. Jo. Men vet du, det har hänt en sak nu på morgonen.
Jaha.
Jag har ju blivit kär.
Nej.
I din pojkvän.
Det förstår jag.
Jag och Anton åkte i bussen tillsammans in med Nisse nu. Jättemysigt. Vi lämnar Nisse på förskolan. Hon var lite ledsen. Och så. Jag tror det blir så ifall båda lämnar. För då är det så här, ska mamma och pappa gå iväg utan mig? De får vara tillsammans, men jag får inte vara med. Så det var lite så. Jag fick faktiskt ont i hjärtat. Jag brukar inte få det på lämning när han skriker. Utan jag kan vara ganska så kall, känner jag. Men nu var det verkligen så att jag... kroppen. Men det gick bra i alla fall. Sen tog vi en promenad in till stan och så sa Anton så här, ska vi gå och träffa Johan? För att de hade planerat att de skulle ta en kaffe då på något italienskt fik.
Sempre.
Jag som kallar det för sempre.
Ja, för vet du, de går ju bara på tre ställen. Alltså,
jävla vad mysigt. Tips till alla som bor i Stockholm.
Ligger det på Jakobsbergsgatan?
Ja, Norrlandsgatan. Alltså, Tvärgatan.
Riktigt sånt. Eller vad jag tror är ett riktigt sånt italienskt.
Ja.
Man står i en bar och dricker en snabb espresso.
Ja, och alla såg ut som Anton Johan där. Det var overshirts, såna glasögon, väst.
Oliver Peoples.
Ja, de här skorna som de har, sneakers. De här Common Projects.
Common Projects.
Ja, alla såg ut som, det var väldigt mycket snygga killar där.
Okej, vi går dit.
Ja, men alltså, ja, i alla fall så gick vi dit och så träffade vi Johan då. Och det var ju jättefint att se han. Och så var han bara så kul och underbar. Och så kände jag att jag var kär i din kille.
Men han är så en solig person.
Han är så solig. Han hade glimten i ögat. Och så frågade jag, tycker inte att jag är fin Johan? För jag har på mig kostym idag. Ja, jag tänkte säga det liksom. Fan vad tajt du såg ut. Alla borde säga, eller så här, jag hörde att några pratade om det när du kom in. Alltså han skojar. Ja, men också, han är väldigt bra på att ge sådana komplimanger. Ja, så var jag kär i honom. Och så satt jag med där. Och så skrattade vi så mycket åt dig, Nia.
Vad var det nu då?
För han bara, men är det inte dig Nia ska träffa? Nia hade ju så bråttom. Hon kunde inte hjälpa till med Florence någonting i morse. Hon skulle iväg på en viktigt, liksom. Hon var tvungen att skynda sig. Och hon kunde inte liksom, fixa någonting för att det var viktigt för henne att komma iväg. Så jag undrar bara, vart är hon nu? För det är väl dig hon ska träffa och spela in på.
Vi ska se vad jag gjorde. Jag har suttit och skrivit vad vi ska prata om idag. Han fattar inte mitt jobb heller.
Jag tyckte bara att det var så kul och så skrattade vi gott åt att du hade smit undan.
Men vet du vad jag tycker? Ska jag säga ärligt också det där med morgonen? Jag har ju alltid eftermiddagarna som är då alltså tredubbelt så långa.
Ja.
Jag tycker gott att han kan göra det där själv.
Ja, gud.
Alltså på riktigt så tycker jag den fast. Och sen kan han alltid fråga. Och sen så tycker jag att hennes dåliga humör på morgonen, det är hans problem, för jag har hennes dåliga humör på eftermiddagen.
Mm. Florens alltså.
Ja. Nej, en annan person.
Nej, mitt.
Annars. Men jag förstår. Jag sa ju, jag berättade. Problemet är att jag aldrig berättar för Johan vad ska jag göra.
Nej.
Han vet ju aldrig.
Jag sa ju till Anton, jag frågade vad han skulle göra då, så berättade han liksom på sina 100 000 möten. Och så han bara, men ni då, vad har ni för dag? Jag bara, gud det är så jobbigt. Jag har så en jobbig dag Anton. Jag ska först spela in podd. vet inte riktigt vad vi ska prata om. Sen har vi ett möte om, ja, lite eventuella, det kan, vi får inte veta när vi kan säga på den vad vi ska göra, men ett, det är väldigt kul sak. Möte. Åh, sen ska vi, åh gud, det är så jobbigt. Jag kan nästan inte berätta vad vi ska göra sen. Vi ska gå på press-event och det är så här, pizza och drinkar och så.
Vet du vad jag ska göra sen
då?
Ska
vi få produkter?
Det?
Nej, säg.
Fanns inte fan. Jag sa att jag var så, alltså jag är fullbokad exakt hela dagen. Det är du, alltså jag vet, du får hämta Florens för jag är fullbokad hela dagen.
Här, alltså folk är arga som lyssnar nu, tror jag. Det ska sägas att både du och jag har ju givetvis haft vanliga jobb.
Nej,
alltså
åtta till sex jobb. Och jag har också varit, unna mig lite härligt. Jag hade haft jättetuffa år.
Du har jobbat i servicebranschen hela ditt liv.
Det har jag verkligen gjort. Jag har jobbat, när jag har pluggat, så har jag jobbat typ heltid under hela tiden jag har pluggat.
Mm. Sen ska jag säga att vi har ju inte jobbat i vården till exempel.
Nej.
Jag ska inte säga att det är synd på om oss. Men jag kan tycka att så här, ibland när man så här, klassiska influencers som man märker inte har haft ett men riktigt jobb, som så här, Hanna Friberg, nu vet jag inte om, jag tycker hon verkar härlig och kul på ett sätt, men jag såg senast igår att hon lade upp sitt schema på Instagram för Frans hade printscreenat. Och då var det så här, så lång dag, så här, och så bara, kolla mejlen, en punkt. Så bara, ja, det gör man ju hela tiden. Vad du brukar säga, botten i henne, botten
ja,
i dig.
Exakt så är det. Man måste, jag vet inte, är det vårat jobb? Alltså du vet att man ska undervisa hur jobbigt ett liv kan vara.
Nej, precis. Men det kan vara bra med perspektiv kanske.
Ja, absolut.
Så att vi kan ju, men det är kul när jag klagar på mina jobbdagar.
Men jag klagar faktiskt aldrig. Jag skriker.
Du klagar? Nej, du klagar aldrig.
Har du hört mig klaga någon gång? Nej.
Jo, nej. Men inte på såna här grejer.
Nej, vad klagar jag på?
Du kan klaga på hur andra beter sig.
Ja. Och nej, nu när du säger det, var på ett fruktansvärt humör. Alltså, kollektivtrafiken i rusning, som vi spelade in på den liksom tidigt idag.
Mm, mm.
Alltså, så som folk beter sig. Alltså, när jag ser, jag åker ju Roslagsbanan, som är ett pendeltåg. Och när jag ser hur folk bete sig under, när det är så mycket folk. När de typ brottar sig förbi för att få en sittplats. Och sen ska de också tränga sig förbi för att typ komma av först. Då är jag så här, nej du! Om du har satt det här, då får du fastän vänta tills alla har klivit av. Och det här, alltså det här är så oskärmigt av mig att säga nu. Men jag har ju också bott i
Kanada.
Så jag tycker ändå att då när man har erfarenheter av andra saker. Mm. Så alltså, det finns någonting som är så otrevligt med svenskar. Det finns inga som har så goda värderingar och beter sig så dåligt som svenskar.
Gud.
Alltså jag blir
håller nästan med.
Ja, alltså, för det är så här, vi
om man
ser
jämför
inte
med i Kanada, vi är ju alla så jävla trevliga.
Ja, men vet du vad det är? Det finns ett utrymme också. Alltså du vet så här, vi har så hög svansföring och så goda värderingar, men vi ser inte våra medmänniskor.
Nej.
Alltså det är liksom,
men vi tycker att vi själva är bäst hela tiden.
Vi är otrevliga och sitter förmodligen och skriver något jättesmart på Twitter, men vi ser inte vad att den som behöver hjälp bredvid. Nej. Så är svenskar.
Ja. Vi sitter precis. Vi sitter och uppfostrar varann i telefonen på pendeltåget.
Men
tittar inte upp.
Delar oss. Black Lives Matter, men vet du det? Alltså.
Ja, vi är mer rasistiska än någon annan. Liksom. Ja, jävla vad sant. Så är det ju.
Så jag saknar faktiskt det. Och det var den tydligaste. Det var så, jag kände mig alltid så sedd av mina medmänniskor när jag bodde i Toronto.
Ja, men
du
med? Jag har väl berättat om när jag var, vi fick gå runt med Florens när du var som sjukast där, eller ja, väldigt sjuk i alla fall. Och jag fick ha sele.
Mm.
Och jag har henne i sele, det var så jävla mys. Första gången jag hade det med en
bebis.
Ja,
det är så gosigt. Och hon var så liten.
Hon var så liten. Det var som att ha liksom ett löv på magen. Ja, men super, och alltid nöjd liksom. Ja. Och så gick jag runt på stan med henne där då i Toronto. Och då,
folk ju, alltså, är tokiga bebisar där.
Jag var så sedd. Ja. Och jag som gillar uppmärksamhet, nej, men förstår du. När två byggjobbare som visade det skrek till mig, oh, så här, hot baby mama, skrek de någonting. Jag var så här, yes, that's me. Och så var folk så här, gammal är hon, gud vad kul, liksom, hon går bra. Typ, jag låtsade att det var mitt barn.
Och du vet, där var de alltid också så, du vet, håll ut, det är tufft i början, men du kommer klara det. Vi vet, jag minns precis hur det var. Tänk och jag, när jag var gravid, när man gick med magen, då kunde alltså folk komma utspringande från typ butiker och bara, you're glowing, good luck.
Jag håller på att grina nu, Nia. För det där är så, det är så jävla viktigt.
Ja.
Det, och det, Sverige, vet du också som är felet med oss? Vi är så pass liksom rädda att göra fel, ja, att vi inte vågar göra någonting
ingenting alls. Det är ju det vi är.
Så att problemet är ju till exempel det här med att säga att någon är fin när hon är gravid. Det vågar vi typ inte göra, för man är rädd och så här, det är sexism typ. Och det, då är jag så glad, det här har vi pratat om förr, med gamla skolans män.
Mm.
Som Antons pappa till exempel, som sa till mig att jag är så fin. Nu när jag var hemma också, han bara, och så hade jag gjort morning. Han bara, gud vad fräsch du ser ut. Men du ser alltid fräsch ut, han. Alltså, tänk att, alltså, och jag blir ju så glad. Och det där, fan det måste, och när man är gravid. En annan sak som hände nu i år också var att jag träffade en liksom, kompis typ. Som också lyssnade på podden. Mm. Så shout out till henne. Men som sa någonting om att såhär,
ja, men jag, Linnea är så himla underbar.
Ja, du. Ja, det var vad hon sa. Hon sa att hon var så glad att vi pratade om så här, den tuffa tiden i början och så. För att för henne hade det betytt väldigt mycket. Mm. Och det blir man ju väldigt glad av att höra. Och det är ju någonting som folk har skrivit på DMs också.
Mm.
Och att få det, så som du beskriver att de säger då i Kanada till exempel. Och säkert i andra, på andra ställen än i Sverige. Att de är så här, oh, jag minns första tiden, kämpa. Alltså bara få ett litet sånt ord. Det kan ju göra en stad liksom. Nu förstår jag att vi pratar klyschor, men jävla
ja, nej, och samma sak när vi flyttade hem från Kanada, så var det ju mitt i brinnande pandemi. Jag hade hur mycket packning som helst, så ett liten liksom 1,5-åring som vi reste med. Alla som reser med småbarn vet hur mycket grejer och hur jobbigt det är, och vi hade också dubbelt så mycket grejer. Och jag kan säga, när vi åkte från Toronto, alltså Pearson Airport liksom, det var som om vi blev buren av alla där. Du vet, alla, du vet, folk hjälpte och skulle kunna erbjuda sig att hålla Florens. Det var liksom, alla som jobbade, det var så enkelt. Tills vi landar i Sverige. Det är ingen som, alltså,
man vågar inte.
Florens kommer ihåg att jag tappade en sko. Liksom, jag bar henne, hade typ två väskor. Ingen plockade upp den där skon.
Va?
Nej. Det var ingen hjälp, erbjöd sig, ska jag ta ner en väska åt dig? De bara tittade framåt. Och då kände jag så här, förstår också den man flyttar hem och inte riktigt vill flytta hem. Jag bara, vad kul det var. Nej, men det var ju jobbigt.
Ja, jag minns att du var ledsen.
Ja, jag var jätteledsen.
Men det där, det är lätt att sitta här i podden då och liksom ha, då nöjer vi hög svansföring. Vad gör man själv då? Det är det man får komma ihåg.
Men det är en pandemi, man smittas ju av den här piss.
Ja, precis. Men det där ska jag verkligen tänka på. Och säga också, det försöker jag faktiskt göra nu i alla fall när man träffar bekanta och sådär som är gravida. Eller såhär, gud vad fint. Att man försöker så fråga såhär, hur mår du?
Ja.
Att man just med graviditet i alla fall.
Det är då man blir Meghan Markle. Well, thank you. You're the first one who asked me this.
Gud, det är sån gripande intervju. Eller det klippet.
Well, thank you.
Gumman. Ja, nej. Gud, jag känner mycket för tjejer idag.
Ja.
Jag tycker synd om alla.
Ja.
Så man kan ju försöka komma på det själv. Och i kollektivtrafiken då. För där känner jag att där kan jag vara en sur puppa.
Men man blir ju, och då var jag tvungen att påminna mig själv. För jag hade ju inte, jag skulle ju bara sätta mig och skriva lite stödord till podden. Så det var ingen stress för mig. Jag skulle ju bara sätta mig på ett café här precis för Perfect Day.
Ja.
Och ändå så blev jag ju då också stressad och arg. Så jag var ju tvungen att påminna mig själv att, men du har ingen brådska. Du kan släppa förbi de här. Ja. Gå i din takt. Det är ingen tävling.
Nej, precis. När man blir påverkad. Och det där tycker jag, sen man fick barn, att man märker. För barn är ju såklart, de är ju som kanadensare. Ja. Eller de är så här, Nisse sitter ju hela tiden på bussen. Så här, hej, hej, hej. Och så när alla går av så säger jag, bye, bye.
Bye, bye.
Och vinka. Mm. Och då märker man ju så här, det finns alltså personer. När 1,5-åring vinkar.
Som bara,
som inte gör någonting. Det är fan sinnessjukt. Ifall ett barn tittar på mig och ler och säger hej. Då tittar jag, hej! Alltså då pratar man ju med.
Ja.
Såklart. Men det är alltså, vissa är så stela och så rädda och så sura, jag vet inte.
De är ju någon annanstans.
Ja, men det kan irritera mig.
Så det var det.
Vi Vision, vision. Underbara fackförbundet Vision. Det är veckans sponsor alltså.
De är veckans sponsor. Och jag vill faktiskt säga en sak, att Vision är ett av Sveriges ledande fackförbund. Och det är ju både för studenter och personer som jobbar. Men om man studerar, då är det gratis att vara medlem i Vision.
Men alltså, ni ser ju, det är ju liksom finns ingen anledning att inte gå med i Vision om du pluggar just nu.
Nej, och vet du en annan bra grej?
Ja, säg.
Då kan man också ha rätt att söka visionsstipendier. Och det, de är från, har värden mellan 3 000 till 20 000 kronor.
Åh herregud. Vad lite, vad jag,
finns
hade
det för
vad lite jag hade festat upp de där 20 000 om jag fick ett stipendium. Det jag pluggade. Nej, men ni som lyssnar, ni är bättre än oss. Så att ni kommer ju använda de där stipendierna väl. Det kan ju vi, det vet ju vi. Så jag tycker att ni ska bli medlem då och ansöka stipendier på vision.se/student.
Ja, ge mig en god anledning att inte gå med.
Tack Vision. Great Earth.
Ja, behov anpassade vitaminer och mineraler utvecklade i Sverige för ditt välmående och en bättre värld.
Mm, det är alltså veckans sponsor, Great Earth.
Har du gjort ett sånt här behovstest än som man kan göra på greatearth.se?
Jag har gjort det nu. Jag behöver, vet du vad jag behöver? D-vitamin. Alltså, jag hade egentligen behövt börja med D-vitamin nu i november då. Men jag tror inte att det är för sent. Sen behöver vi ju också C-vitamin. För att de ser ju att jag är småsjuk hela tiden. Och sen så PMS Balance.
Ja, men de har ju vitaminer och mineraler som hjälper till att skapa hälsosamma rutiner. Och så kan ni ju göra ett sånt här behovstest då på greatearth.se. Där ni svarar på massa frågor. Och så kommer de ge förslag sen. Vilka vitaminer och mineraler som passar just era behov.
För vitaminer och mineraler, de hjälper ju till att skapa hälsosamma rutiner. Det vet man ju också. Man tar den där lilla vitaminen på morgonen. Mm. Kanske man också lättare kommer iväg till gymmet eller tar cykeln till skolan eller vad det kan vara. Och alla de här produkterna då som de säljer är kvalitativa och utvecklade i Sverige. Så gå in på greatearth.se och använd våran kod.
Ja,
vad är koden?
Det är surret25, för då får ni 25% rabatt på en hel order på greatearth.se.
Underbart. Tack Great Earth.
Tack. Jag firade ju påsk i Vemdalen.
Mm. Vad var det då?
Ja, men det var jättekul. Jag har ju firat, det är så fint, för jag har ju firat varje påsk där sedan urminnes tider. Och har inte kunnat gjort det nu på grund av att jag bodde utomlands och pandemin och jag var sjuk. Och det var så kul att vi alla var samlade igen. Och sen så var det ju Johan åkte hem på påskafton. Det var ju lite bestämt för att som sagt, hans pappa var ju så dålig. Mm. Så jag och Florence var kvar och sen så åkte vi till Timrå på påskdagen. Mm. Och så var det så fint, för det var ju så fint väder. Mm. Och så jag kommer ju ihåg hur det var när man kom hem från Vemdalen, när det hade varit en sån här fin påsk, för då kom man ofta hem och så var ju all snö borta. Och så kunde man ta fram cykeln. För jag vet inte när man tog fram cykeln här nere. Men det kunde dröja. Alltså ibland var det vid Valborg man kunde ta fram cykeln.
Ja, gud ja.
Men det var sån stor grej att dra fram den där från pannrummet ner i källaren. Och så det här rulla på det här gruset som fortfarande var kvar. Och ljudet. Och man har en tunnare vårjackan. Och precis så var det nu när jag kom hem. Så det blev så nostalgiskt. Och så hade Florence slut på välling, så jag skulle ta bilen till Timrå.
Jag hoppas att inga andra var på vägen.
Men det var faktiskt, jag såg inte en människa. Men så åkte jag ju den här vägen. Jag vet inte vad som du när du åkte från Sundsvall till Matfors. Och så blir man, vi har ju tipsat om, vad heter den här serien? Insecure. Och i sista avsnittet där så gör de ett sånt fint sånt när hon kör genom LA och förbi alla såna platser som har format henne under seriens gång, blir det blir sån sammanfattning. Och det blir ju verkligen så när man åker genom den här staden eller orten, byn som man har lämnat, men som är kärnan i det man det man är.
Man ser nästan alla sina åldrar på något sätt.
Så åker förbi, åker mot liksom Timrå och förbi backen upp där Vivansborg ligger, där jag spelade barnteater. Så åker jag mot det som nu är liksom ett sånt var villusnära, men som var ett
ett ICA som till och med hade ett skärk när jag var liten. Mm. Och nu är det, du vet. Och förbi busshållplatser. Och förut så gick väl bussen minst en gång i halvtimmen. Mm. Nu känns det som att de går en gång om dagen, typ.
Mm.
Och att man under sin, så här, sin uppväxt så, eller man är ju en sån som kan prata skit om det man kommer ifrån. Men om någon skulle säga ett enda ord om Timrå så skulle de få en smocka.
Ja.
Mm. Så att, ja, det är så fint. Men jag tänker på hur, precis så att vem den man var innan livet hade tagit en riktning. Mm. Men hur det här där verkligen är kärnan i en.
Mm.
Och att man inte skulle vilja komma från någon annanstans.
Mm.
Och så tänker jag på, så tänkte jag helt plötsligt på att nere i mammas pappas källare så finns det en låda. Du vet, som är såna, du vet, bara minnen. Det är gamla läxböcker. Gamla slöjdprojekt som jag antagligen aldrig gjorde klart. För jag har aldrig kunnat gjort klart någonting. Det är, ligger någon sån här Ebba von Sydow-bok.
Första stilboken.
Första stilboken. Jag har också Paris Hiltons Confession of an Heiress i den där.
Mm.
Och så är det en anteckningsblock där jag har skrivit ner texter av liksom Kjell Höglund. Alltså förstår du, det är en sån otrolig salig blandning. Det är verkligen That's Hot och Genesarets sjö.
Ja. Men det är när man upptäckte sig själv.
Ja. Och så ska jag lägga Florens. Och alltså, vi har en sån dålig läggning. Alltså, jag har sett fram emot att jag bara ska läsa en bok för mig själv. Hon ska somna, men hon somnar verkligen inte snabbt. Det är liksom en 3 timmars läggning. Och hon är alltid så lätt att lägga.
Mm.
Så blir jag arg på mig själv. För jag bara, hur kan man ha så här dåligt tålamod? Liksom, vem är jag som inte kan hantera en dålig läggning var sjätte månad? Utan jag känner bara att, du vet, jag vill sov!
Ja, ja, ja.
Och hon vill inte sova i sin säng, så hon ska sova i min säng. Och då vet jag att båda kommer sova pissdåligt, för att det gör vi alltid när vi sover tillsammans. Och så somnar hon till slut. Och så vaknar jag på natten av att både hon och jag sover jätteoroligt. Och så kollar jag på telefonen. Och då har jag precis fått ett meddelande av Johan.
Mm.
Där det står att nu har pappa somnat in. Och så tänker jag på Johan och hans mamma och hans 2 systrar, att de är någonstans nu där jag inte kan liksom följa med dem. Det är ändå, fast jag har ju min relation med Kurt, så är det ju en del av hela deras liv som nu har försvunnit på ett sätt. Och jag tänker på Kurt och hans glittriga ansikte.
Där har vi en solig,
ja, solig person som alldeles nyss satt i vårat kök. Och nu så finns inte han längre. Och hur stark, bara förra sommaren, hur stark han var och la nya sådana här plattor i sommarstugan. Och ja, att inte vi ska få se honom igen.
Florens farfar.
Florens farfar, världens bästa farfar. Och det är helt plötsligt så är det kanske inte så jobbigt att Florence och sover i samma säng som mig. Titta på henne, hon ser ut som en liten ängel.
Ja.
Och jag bara, det är så, jag försöker få någon ordning i huvudet, men det går inte. Det är, och det är mörkt ute. Och jag vill bara att det ska bli morgon.
Ja, det förstår jag. Hugga att du fick vara själv i det.
Och så börjar jag tänka på den där lådan nere i källaren igen. Och så tänker jag på en text av Kjell Höglund. Han har en låt som heter Vän med livet.
Mm.
Och så står det: man kan anse att loppet är kört för länge sedan, men jag betraktar livet som en vän. Som en vän att lita på, som ställer upp och vill förstå. Som inte bara skrattar till och jämsar med, utan verkligen vill hjälpa mig att se.
Mm.
Och så just då så slår skärmen om från nattläge till dagsläge. Det blir från svart till vitt. Och solen börjar gå upp utanför fönstret. Och så kände jag någon typ av tröst ändå. Mm. Ja. Att man ska se livet som en vän.
Man kan anse locket kört för länge sedan, men jag betraktar livet som en vän. Som en vän att lita på, som ställer upp och vill förstå, som inte bara skrattar till och jansar med, utan verkligen vill hjälpa mig att se.
Jag älskar Kjell Haglund. Jag finner så mycket tröst i hans texter.
Lever han fortfarande?
Ja. Han lever, men han har ju slutat.
Ah.
Han bor typ i Västerås. Han är ju från Jämtland.
Ah.
Det finns någonting också med det där norrländska, tror jag, som är så nära.
Men så den här Man vänjer sig låten.
Ja, den tänker jag på varje gång jag plockar över diskmaskinen. Det är så sjukt. För det är det tråkigt. Det, är liksom, det finns inget mer monotont än att...
Det är fruktansvärt. Det ska göra så jävla ofta.
Ja, två gånger om dagen står man med de där kopparna.
Får du också skäll eller hur du sätter in? Ja, men jag får skäll hela, varje dag.
Ja, men Johan har ju bara... Han har ju gett upp. Man märker att han är en man som har gett upp på många sätt när det kommer till att uppfostra mig.
Det är kul nu när du var i Vemdalen under påsk. Jag var i Åre och bodde hos Antons föräldrar, har ju stuga där, Tegefjäll, som vi är i varje påsk. Och där ställer jag in i diskmaskin. Jag märker att Anton är så lik sin mamma. De är ju så ordningsamma och liksom
och duktiga. Lite deras sätt är det rätta sättet.
Ja, ja, ja. De sitter på facit, absolut. Och jag älskar ju Antons mamma. Hon är ju en fantastisk person. Men hon går ju och rätta efter mig. Jag frågade frågan. Jag bara, vad tycker du om mitt sätt att sätta in i diskmaskinen, Anita? Ja, det är lite blandat.
Men vissa saker kan jag också tänka... Det är ingen som har berättat för mig. Hur ska jag veta?
Aldrig, men jag har ju inte fått någon uppfostran. Så det...
Nej, så att det är liksom... Vissa saker förväntar sig folk att bara att man ska kunna. Det är jättemycket jag bara fått liksom... Fake it till you make it.
Ja, men ibland känns det som att jag är uppfostrad av de fåren vi bodde med. För att ingen har ju lärt mig någonting. Mamma och pappa gjorde ju allt åt mig.
Men vad kul att du tar upp det. För jag vill ju prata om... curlingföräldrar, helikopterföräldrar.
Vad är helikopterföräldrar?
Men det är lite så, men jag ska berätta för att jag bara fick en så här, det började egentligen med att jag lyssnade på ett avsnitt av Radiopsykologen.
Det är så sinnessjukt att du lyssnar på Radiopsykologen. Du berättade ju att du hade lyssnat på Radiopsykologen när du låg vaken en natt. Alltså jag tycker också att det är bra, men jag måste ju vara på rätt, ett soligt humör för att kunna lyssna. Inte att jag ligger vaken på natten. Vad ska jag få mig på andra tankar? Jag lyssnar på Radiopsykologen.
Ja, men jag tycker att det är så, jag lär mig så mycket av det. Jag känner mig som klokskap, att det blir lite sådär, jag får distans till saker, kan också få mycket råd. Ja. Mm. Men då var det just en tjej i det här avsnittet som pratade om sin sorg efter sin pappa.
Mm.
Hon förklarade lite som att hennes pappa hade varit hennes självkänsla på många sätt. Och så började jag tänka på det där om att vara förälder. Och vi är ju den, du och jag är ju millennials.
Mm.
Och det var ju under våran uppväxt som det här med curlingföräldrar blev. Alltså millennials, det är våra föräldrar att vi är sundercurlade. Vi är den första, våra föräldrar har haft lite bättre pengar än vad de hade under sin uppväxt. Och man är också mer mån om att man ska liksom... Ja, men... Sopa banan, precis. Och då kommer jag ihåg att någon gång att mina föräldrar... skulle berätta för mig och min syrra så här... Ja, ni har ju blivit curlade. Oj vad ni har blivit curlade. Och jag kommer att jag var så här tonåring så att bara, jaha, jag är väl jättekurlad. Och sen har det ju kommit fler studier om, och det finns ju, för mig finns det så här, jag är absolut ingen expert, men för mig finns det två typer av curling.
Mm.
Och jag är curlad på det sättet att så här, vi behövde inte kanske hjälpa till så mycket hemma.
Mm.
Eller bli skjutsad till skolan.
Men dina föräldrar har ju fixat mycket.
De har fixat mycket för oss. Och för mig är det så här, det har ju varit en massa studier nu och de har ju sett så här, de barnen som inte behövt hjälpa till hemma, det går inte dåligt för dem.
Nej.
Och då har jag en tanke om att så här, det är lätt, det är ganska lätt att lära sig att städa ett rum. Men det är inte så lätt att lära sig att städa i hjärnan.
Mm.
För det finns också en typ av känslomässig curling.
Mm.
Som jag vet att många mina kompisar har upplevt. Som inte jag riktigt
känner. En sitter ju här.
Ja. att så här, det är fel fokus på det här. Så här att åh, barn idag de får så mycket saker. De får så mycket saker. Eller att inte behöver hjälpa till hemma. Mm. Att så här, självklart är det jättebra att lära sig hur man tar hand om ett hem.
Och, ja, eller pengars värde, ja, och så vidare.
Men det är också så här, den fokusen är så här, är det ett sånt stort problem egentligen? Blir vi skadade av det i längd? Alltså jag vet inte om vi blir så jätteskadade.
Mm.
Och det finns ju också ett annat engagemang som min mamma bara saknat totalt. Alltså som jag vet, Gina också, att så här, alltså min skolgång.
Ja.
Det, alltså det är såklart att man blir mer framgångsrik i skolan om man får stöttning i skolgången.
Mamma och pappa brydde sig så lite om skolan. De litade ju bara på en. Ja. Alltså var så här, alltså, knappt att de kollade på mina betyg. Eller liksom att det var... Pappa var väl kanske lite mer bland. Men du vet, välja linjet på gymnasiet. De var så här, välj något som du tror att du tycker är kul. Och det där, och jag visste inte vad man kunde plugga vidare. Jag visste inte, i Stockholm, vad finns det?
Jag är verkligen från en sån här. Det viktiga är att man är snäll och en god.
Exakt.
Så är jag uppfostrad.
Samma här.
Ja. Sen om vad du har för betyg, Linnea, det spelar ingen roll. Mm. Men det är ju såklart att givetvis, om du har lite vägledning i skolan, såklart gör det bättre ifrån dig.
Men det där är faktiskt en uppfostran bråk som jag och Anton har just nu. För att han kan ju känna sig liksom, inte besviken, det är verkligen att överdriva, men lite såhär fundersam kring sin egen uppväxt, att inte han fick någon mer guidning. Han bara såhär, jag hade väl gjort ett utbytesår, eller jag hade velat veta att det här fanns och så, och det ska vi verkligen visa men, för Nisse. Du, och jag blev bara så, nej, det ska vi inte. För att då, han bara, men vi ska inte tycka att det är det viktigaste. Jag bara, men om man engagerar sig så pass mycket i sitt barns liksom, skolgång, då säger man i princip att det här är det viktigaste. Mm. Det gick ju bra för dig ändå, Anton. Ja. Vad är det för fråga?
Och jag tror att hans stormkänslor, det är ju lite sådär, är inte det någon typ av prestation? Att såhär, hade jag kanske blivit ännu bättre om jag hade fått åkt på det där utbytesåret? Att det är fortfarande fokus på prestationen.
Ja, jo, det precis.
Det hade inneburit.
Nu blev ju han helt prestationsångestfylld ändå, så att jag vet inte.
Nej, men det är det jag menar. Att såhär, jag tänker att för han är det mer såhär, om jag bara hade också fått gjort det, då kanske jag hade varit ännu bättre.
Ja.
Men jag håller med att det är en sån hårfin gräns, men just för mig är den känslomässiga, att man städar bort känslomässiga hinder för sitt barn, det är ju det allvarliga.
Mm.
För den smällen, det är också lätt att tro att världen kretsar kring en.
Mm.
Att, jag menar, jag har ju kompisar vars föräldrar, och det är inte det jag menar nu, men som har hjälpt dem att hitta på ursäkter för att, alltså du vet, hoppa över saker.
Ja, men alltså snälla ni, tror du inte mamma har gjort så för mig?
Ja.
Här sitter en människa som är så känslomässigt curlad att när jag blev vuxen och insåg för första gången, jag vet ju när, liksom, när jag insåg för första gången att jag mår dåligt och mamma kan inte ta bort det här från mig. Det var ett jättestort trauma för mig i vuxen ålder. Mamma kan inte lösa den här känslan som jag har i min kropp nu. Så det där är, alltså jag har ju nu i vuxen ålder fått lära mig det här. Och vet du vad det också gör med en? Alltså så här, det är ingenting ont om mina föräldrar. De gör
Mamma, det vill jag verkligen säga. Allt det här
det
som
kommer
säger,
ifrån något gott.
Det kommer ifrån något, för det finns framsidor och baksidor med alla typer. Alltså jag ser baksidorna på min typen av uppfostran också. Så att det finns
du var lämnad ensam med dina känslor mycket och lösa själv.
Ja.
Med din kanske ledsamhet eller oro eller vad det nu var.
Precis.
Min mamma var ju, skulle ju lösa mina problem. Mycket.
Mm.
Och det är mellantinget kanske bäst då.
Ja, det måste ju finnas såklart någon typ av guidning, men kanske inte att man lägger sig i så här, nu är det så här, utan man mer bara lyssnar.
Mm.
Att man låter sitt barn prata, och sen lägger man inte så mycket värdering, utan så här, det är bra att prata om sina känslor, men att...
Ja, precis. Men det som det har gjort med mig, som jag ser, tänkte på det här senast, också nu för någon vecka sedan bara, att den där känslomässiga curlingen kommer ifrån att mamma då har velat, det har gjort så ont i henne när det har gjort ont i mig, så hon har velat lösa det. Vilket är ju, det här är ett beteende som jag har tagit på mig.
Mm.
Till exempel när det är ont i dig, eller typ Anton, eller min mamma, som är ändå liksom, eller några av mina andra liksom, nära vänner. Då måste jag fixa det.
Mm.
Alltså det är liksom, jag tar ju på mig andra känslor väldigt, väldigt lätt. För att det är så jag, mamma har alltid tagit på sig mina känslor. Nu har jag bara tagit över det.
Mm.
Och när Nisse också, så jag, det som jag måste öva på i mitt föräldraskap tror jag verkligen kommer vara det här, att låta Nisse vara.
Mm.
Att, så här, det är ingen katastrof att han är ledsen. Som nu har han varit lite ledsen på förskolan för att han byter grupp och sådär. Mm. Och då har jag liksom, jag märker direkt att jag så, Nisse är ledsen förskola, Nisse är ledsen förskola. Mm. Åh, vad var det? Men då Albin, du kan krama. Nisse, det är läskigt att byta grupp. Alltså sådär, att jag ska förklara hans... Så jag måste stoppa mig själv. Att så här, det är barn är ledsen. Han får lära sig hantera det där. För det är en del av att vara människa. Man ska vara ledsen. Man ska ha ångest. Man ska vara orolig.
Mm.
Sen är det klart att man måste ju, när man är barn, ha någon att hålla handen. En vuxen som visar vägen. Men det som du säger, kanske lyssna mer än att berätta.
Precis. Att, för att jag är... Om jag ser på mig själv så här. Jag har ju väldigt tilltro... Jag känner mig väldigt kapabel.
Mm. Till känns... Det har ju aldrig jag gjort.
Nej, jag känner, har alltid känt mig kapabel till... Jag kanske har inte haft så bra... självförtroende i prestation.
Nej.
Men min självkänsla i att så här, jag klarar av saker själv är väldigt, väldigt, väldigt stor.
Mm, det ser jag.
Kapabel är nog rätt ord.
Mm. Känslomässigt kapabel.
Ja.
Och det där kan jag se också hos andra kompisar som har liknande uppfostran som dig.
Mm.
Sen är det klart att det handlar ju om mer saker än så. Man kan ju ha en skörhet inför livet oavsett uppfostran.
Ja.
Och liksom ge genetisk psykisk skörhet på olika sätt som jag tror finns liksom på min morsas sida. Men jag fick ju lära mig det mycket mer av vuxen ålder. Nu känner jag mig mer kapabel än någonsin kanske.
Ja.
Men det har ju, vägen dit var ju verkligen tuff på olika sätt.
Precis, för att jag tror ju verkligen att man ska se till barn. Men det är också farligt att hela tiden berätta för dem hur de mår också.
Mm.
Och alltså...
Ja, exakt.
Oj.
Och projicera.
Projicera, alltså... Du mår så här inför det här. Mm. Jag vet inte.
Och det är förklaringar. Jag är ju besatt av att söka förklaringar till mitt mående hela tiden. Mm. Det kommer ju också från det. Jag menar, när jag var orolig som barn är. Vissa är oroligare mer än andra, och så är det. Och då, jag har ett sånt tydligt minne av att hela vår familj var liksom engagerad i min oro. Och att då hade vi ett namn på det som var liksom sexårssjukan. Som när det började då när jag var 6 år och orolig. Liksom. Jag kunde inte gå själv till kompisar. Jag ville vara väldigt besatt att vara med mamma. Väldigt, väldigt mammig. Och det kunde ju bara få vara så då kanske. Nu säger jag, jag vet att mamma kanske lyssnar på den, så att det här är ju som ingen kritik. Det här är
det,
som jag,
nej.
Det är som en förklaring.
Man vet ju att alla har bara försökt.
Ja,
gjort så bra. Det är ju man, så, som sagt,
allting jag är så imponerad av mina föräldrar också. Så
allting som har en framsida har en baksida.
Ja, men då vet jag liksom att det var så här, 6-årssjukan var liksom, ja. Det var ett allmänt, det var något jag trodde fanns. Jag tänkte alla 6-åringar har väl den här 6-årssjukan. Det var en förklaringsmodell liksom. Men då minns jag att min farmor som var lite mer, hon var ju också väldigt, ja men du vet, jag var ju supernära henne. Hon var ju som en extra mamma och sådär och var mycket hos oss. Men då minns jag att jag förklarade för farmor. Hon var så här, men varför vågar du inte gå till Melanie? Det är bara, hon bor ju 70 meter därifrån. Alltså hon varit less på mig typ. Så man kanske, jag kanske hade behövt det liksom. Någon som bara, nu går du dit.
Mm.
Sluta pjoska typ. Men då började jag grina och bara såhär, farmor, jag har faktiskt 6-årssjukan. Och då minns jag att hon var såhär, va? Vad är det? Så där. Att hon såhär, då minns jag också att jag fick en sån, jaha, är det här något en mamma har ljugit om för mig?
Ja, men alltså, då hade jag ju då gått då, och som jag sa, jag mått piss då hela vägen.
Ja.
Hur ska man då göra då?
Jo, men, fast men, med, då men, kanske du lärde någonting av det. Jag behövde ju aldrig gå utan att mamma höll med handen. Då.
Ja, men det kanske är det där att man bekräftar känslan, men också, jag förstår att det kan vara läskigt.
Men vi gör ändå.
Och Melanie kommer vänta på dig när du har gått de där 70 metrarna. Och då kommer det kännas kanske lite bättre.
Men det sa säkert mamma och pappa, men det hjälpte väl inte. Fan vet jag.
Nej, men jag vet inte hur man gör.
Nej, jag vet inte heller.
Jag försöker bara hitta en bra medelväg. Så att man slipper se mig själv irrande med tårar uppe i
men vet du, ser du mig då som ligger i soffan med mamma och får godis på vardag och ligger mamma och tar ledigt från jobbet för han är orolig. Så bekräftar han inte det då?
Vad jobbigt då när inte Anton gör det mot dig.
Mm.
Ta ledigt från jobbet.
Vad förstår du då när jag är sjuk och inte får den upp?
Det är inte lätt.
Nej, jag kommer väl vara likadan mot Nissen.
Ja. Och sen är det ju som sagt, men vet du en sak, där kan jag också tänka på mina föräldrar som på vet, de förlitade sig så mycket på våran goda vilja, ungefär att vi skulle se in sig själv att vi behövde hjälpa till. varför gjorde de ingen mer så här effort i att göra ett schema? Alltså jag behöver fortfarande en lista så jag vet vad jag ska göra hemma. Det är fortfarande svårt för mig. Så då är det så konstigt att de förlitar på att jag skulle ta egna initiativ och ta fram en dammsugare och damma bokhyllan. En liksom en 12-åring.
Nej, men det sker ju inte. Nej, men vi hade ju ett schema, men tror att någon följde Mamma hade psykbryt varje vecka. Familjemöte, nu kommer mamma lämna. Dårhuset.
Men det är också så konstigt för så här, hur skulle man göra då? Ja, men då var det ju så här ett sammanbrott då från mamma varannan vecka. Jättearg, utskällning. Ja. För att man inte
men gud, kan Lotta få ett sammanbrott?
Men de blev ju jätteirriterade på mig såklart. Förståeligt. Men samtidigt så här, jag är fortfarande kämpa ju.
Ja. Så det, du tycker inte att du varit sedd för den du var då? Liksom, eller
nej, men nej, nej, men jag menar, är det inte alltså sjukt det att man ska... Alltså jag förstår ju att de ville ju så här, ta disken, att man skulle dammsuga. Mm. Men det måste ju finnas ett sätt när man kan hjälpa sina barn att också göra det.
Mm.
För att det här är ju ett problem som man har i vuxna relationer också.
Mm.
Så du vet, kravet på att ett barn ska ta ett eget initiativ till att städa ett hus. Jag vet inte, det är ganska... Är inte det ganska stort?
Jo. Nej, det fanns
alltså, det måste ju också finnas något sätt som man kan... Så här, ja, men då får man väl köra sådana där scheman.
Ja, men tror att jag någonsin hjälpte till ändå.
Nej, men...
Nej, jag fattar, men det var...
Ska man barn bara inte hjälpa till då? Eller?
nej, jag vet. Nej, sorry. Man får väl... gud, så svårt. Uppfostran, hörni. Vi får se vilka Nisse och Florens blir.
Jag säger ju ofta att nu under påsken kände jag ofta, fick jag säga tillbaka, barnuppfostran börjar imorgon. För att jag kände att jag var slä. Alltså det var...
Jag orkar. Det är så jävla svårt att uppfostra. Jag vet, alltså jag säger nej. Fall Nisse pratar ju om kex hela tiden. Kex, kex, kex. Och säger nej 1000 gånger. Det är så klassiskt. Och Anton håller ju sitt nej. Han ger inte kex. Han distrerar med något annat. Till slut så jag bara så här,
tack.
Ja, varsågod. Var du tyst?
Men jag tycker att det är lite olika. Som igår så väntade vi lite. Alltså du vet så här, läggningsproceduren började lite för sent.
Mm.
Florent blev för trött. Vill inte borsta tänderna. Mm. Då är jag lite så här, det där är lite vårat fel också.
Mm.
Då kanske vi får hoppa tandborstningen.
Ja, exakt så, ja.
För att så här, hon bara gråter och kniper igen munnen som ett litet hundsanus.
och bända upp käken.
Ja, och det vet inte. Och det var samma sak. Så jag Florence har jag aldrig haft klädning. Mm. Och så var jag och köpte lite. Hon har vuxit ganska mycket som behövde lite så här, ja, men nya förskolekläder. Och så köpte jag bara någon sån liten klänning.
Mm.
Och så såg hon den och hon ville ju alla nya kläder. Men så satt hon på sig den precis på kvällen.
Mm.
Och ville absolut inte ta av sig den.
Mm.
Och det är så här bomullsklänning. Mm. Och Johan så här försökte typ så här brotta ner den och ta den. Jag bara, nej men,
sov i den. Ja.
Alltså på riktigt, det är som ett nattlinne.
Vad ska hända?
Ja, för att för mig ändå, vissa fighter måste man ju ta med ett barn. Mm. Alltså, de får inte springa ut i vägen.
Nej.
Då blir det, alltså, men att hoppa över tandborstningen för att... Alltså, där på kvällen när det är så många moment.
Mm.
Vi kan inte, för att har man, det känns som att det är en sån där, du vet, det bara staplas på det dåliga humöret. Så att man vet att ingenting kommer gå nu.
Nej.
Egentligen ska vi bara släcka lampan och låta henne somna. Och så tar vi nya tag imorgon.
Mm.
För att det är det som man ibland kan känna sig så här inkonsekvent. Men jag tycker inte att man är det för att man väljer sina strider med sitt barn.
Nej. Jag håller med.
För det finns ju verkligen vissa saker som man inte kan kompromissa om. Men att sova i en bomullsklänning, jag vet inte. Det tycker, för mig är inte det liksom att inte uppfostra sitt barn.
Nej.
Det är att hålla sitt...
Men man måste ju också precis välja striderna och göra det lite enkelt för sig själv. Alltså så man orkar ta de riktiga striderna.
Ja.
Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, i Europaparlamentet.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missed calls.
Nu finns poddboken Stulet barn, baserad på boken med samma namn av Katrin Wiom Fägerstrand. Stulet barn är berättelsen om Maria som 1968 adopteras från Sydkorea till Sverige. Det ingen i Sverige vet är att Maria har föräldrar i Sydkorea som förtvivlat letar efter henne. I den här poddboken vävs Marias historia samman med andra människoöden. Det de har gemensamt är att de alla är stulna barn. Lyssna på Stulet barn, bara på Storytel.
Jag har ju varit med om en nära döden känsla uppe i Åre.
Är det sant?
Det var inte i backen.
Nej.
Utan det var på en parkering. Jag hade suttit hemma och ätit en våffla och druckit en halvstark öl.
Ja.
När vi kommer på att vi ska snögrotta imorgon. Vi måste ha en Aperol-station. Och vi har inga Aperol. Så jag sa, okej, men jag åker till systemet och liksom köper Aperol nu innan det blir de här hemska köerna. Det här var liksom mitt på dagen. För det var ju så jävla mycket folk. Liksom. Det är påsk i år och man orkar inte stå i köer. Tog bilen, kommer till parkeringen där jag ska köra in då. Ser att det står en stor polisbuss där med en blåskontroll.
Åh nej.
Och jag kommer på, alltså när jag kör ner där, att bara, för jag hade glömt bort att jag hade druckit den här. Det var en, sån, en halv stark öl.
Men, ja, men det blev väl ingenting.
Nej, men vänta.
Med känslan.
Ja. Och känner liksom att jag hade ätit, jag hann bara ätit liksom en tugga våffla. Jag har liksom, jag rapar öl. Jag har liksom inte druckit någon vatten. Jag har knappt borstat tänderna den här dagen. Alltså jag är helt så bara, jag sitter och har liksom ölsmak i munnen. Och förstår du liksom känslan som går genom min kropp? Men, som är så här att, det är nu. Det var kul så länge det var. Men nu är det alltså,
och så där.
Influensen, Hanapi,
rattfull. Men det här tänker man ju, även fast man inte har druckit det, men så här, drack jag någonting precis när jag åkte?
Ja, tänk då att ha ölsmak i munnen.
Vet du, jag hade bryst ihop. Alltså min mun hade...
Ja. Och så, går det så snabbt, för jag liksom kör in där på parkeringen. Det går inte att liksom... jag kan inte ta mig därifrån. Det är nu det händer. Det är nu mitt liv tar en ny vändning. Trycker ner rutan. Hej, hej. Ja, det var blåskontroll här. Tjena, tjena. Och så räcker jag fram den och så får jag blåsa... Ja, och så blåser jag för svagt, för jag blir så nervös. Och så får, ja, då får du ta i lite till. Och då är jag bara så här, okej, när jag känner någonting, vi får ta om det liksom, nu, det är nu det sker. Ja, får jag ta i liksom då. Och så känns det på riktigt som att det går, alltså i slow motion tiden. Alltså jag har sånt adrenalin på slag. Så att
jag gillar det i min kropp, Hanna.
Och då har jag det här pipet.
Klicket.
Och så bara, ja du var grön, varsågod, kör vidare. Och då, alltså jag kan inte parkera efteråt. Jag irrar runt som en, alltså galen tant i den här bilen på parkeringen. Jag kan liksom inte hitta. Vad är gasen och vad är bromsen?
Vet du, jag har aldrig känt igen mig så mycket i dig som...
Ja, alltså jag vet inte, när jag går in på systemet också, jag sa, vad betalar man i kassan? Alltså det var hemskt. Jag var tvungen att sitta i bilen alltså minst 20 minuter och bara djup andas och tänka på liksom.
Och allt du fick tillbaka. Det är lyckan också.
Ja. Det är nu.
Nu börjar
livet. Vi klarade det, Hanna.
Hanna vänder sig till stjärnorna
för svar.
En annan sak som jag inte har berättat för dig. Nej. Som hände upp i Åre. Och det var ju att jag var på en reading.
En reading? Vad gjorde du i kort eller i...
Jag?
Ja, det är du omvänd? Är du spirituell nu?
Så här, det som hände på vägen upp till Åre var att jag fick ett DM från en... Nej, jag blev taggad på en story. Som var så här. Och så var det en kvinna som hade en frågelåda där det stod så här, vem, ja men, och så hade hon fått en fråga som var, vem skulle du vilja göra en reading på? Och så var jag taggad. Hanna Pi vore kul.
Ja, det var Human Design.
Human Design heter det här då. Och då skrev jag till henne så här, haha, är det en diss? För jag tänkte att hon lyssnar på podden och det är jag så skeptisk mot. Så här. Hon bara, nej, gud, jag skulle vilja.
Spännande personlighet.
Ja, typ. Jag bara, ja men vi kör då. Vi kan väl göra en reading. Så ringde hon upp mig. En söndag uppe i Åre på Skype. Och den här tjejen heter då Emily Human Design Sverige. Hon har också en podd som jag kan tipsa om då, som heter Human Design med Emily och Marley. Hon var underbar person, jättetrevlig, kände direkt att så här, ja, men det här kan ju vara intressant då. Så ja, hon ringde upp mig och jag kan inte förklara riktigt vad human design är. Ni får väl lyssna på hennes podd då eller så. Men du är som är insatt i branschen som spåkvinna.
Vänta nu, det är väl också lite så att man, vart man är född, dag, tid.
Exakt, så att jag hade skickat exakt födelsetid till mig då.
Och så har man olika drivkrafter va? Ja, jag har gjort det där någon gång, men jag kommer inte ihåg.
Ja, men så jag gjorde ju den här readingen på typ en och en halv timme.
Känner du dig sedd?
Då hon fick, jag känner mig jättesedd. Och jag förstår ju det här som du menar. Och så, jag fattade ju innan också. Att så här, det här är ju liksom, man gillar ju att prata om sig själv. Mm. Man blir också äcklad och känner sig dum. Men överlag är det ju kul. Och det är ju, leder ju in en på andra samtalsämnen. Att prata om så här, du är mer en projektor. Eller så här, du har mycket, det händer mycket i ditt huvud. Ja, gör det. Och så då leder det in på intressanta samtal kanske. Då. Så att jag förstår ju varför det... liksom folk gillar det. Och det kan ju också göra. Men det var ju absolut intressant och så. Hon sa ju saker som jag tyckte stämde mycket. Och liksom, det var så förståelse för sig själv och så. Och det var kul för att den här blåskontrollen hade ju hänt då typ några timmar innan i princip. Och hon eller en dag, två dagar innan. Och ta om det. Den här blåskontrollen hade ju hänt bara så här dagen innan. Och en sak som hon sa, att din kropp, eller du är väldigt känslig för adrenalin. Så här, för stress och liksom kaffe typ. Eller så här. Och det var verkligen en sak som jag känner igen mig.
Hispig.
Ja, precis. Ja. Att jag lätt att jag blir... typ. Och det är så som folk, det pratar ju vi en del om, så här, folk som håller på med extremsport. Så här. Ja, det är därför jag inte kan åka ut för typ, för att jag får ju ett adrenalin på slag för att de tappar någonting i köket. Typ, och det låter
skriker
högt.
Jättehögt ut.
Ja, då är det
du, du är rädd att när Nisse kommer runt ett hörn ju. Sen är du skärrad i två timmar.
Jag kan bli väldigt lätt, bli rädd. Liksom.
Sätter dig ner i soffan med liksom handen på bröstet.
Eller så här, när någon, en bil kör snabbt mot en utfart, vet. Och Anton kör. Och jag, så Anton är så arg på mig varje gång vi åker bil för att jag tror att vi ska krocka. Ja, men sen... Oavsett hur intressant det var och, liksom, och hur mycket jag liksom tyckte hon var trevlig och hur mycket liksom kul att prata om sig själv, så tror jag ju inte på det.
Nej.
Jag
tror inte att alla tror på det, Hanna. Tror inte det handlar om att tro. Alltså, jag tror inte att... Jag hade ju frågestund när jag åkte efter till. Och så var det en som frågade, vilka beslut kan man ta ut från ett horoskop? Astrologi. Så sa jag, inga kan man ju ta ut från det. Det man använder ett horoskop till, det är att bekräfta sina känslor.
Exakt.
Och det är ju inte... Och då var det en till och med en astrolog som skrev till mig att så här, det där, hon bara, jag hade inte kunnat sagt det bättre själv. Att jag tror det bara är någonting för människor att
hålla
i handen och lära känna sig själva. Se på sig själv. Ibland jag tänker som det här human design, att human design, att kanske att ibland kan det vara kul att se på sig själv på ett helt annat sätt. Vänta, du säger det så här. Kan jag vara så?
Det var flera saker som jag kände så. Hon pratade ju om att jag var väldigt intellektuell. Att hon så här, skrattade nästan till. Att så här, det är väldigt ovanligt att du bara energi i ditt huvud. Och liksom, och jag kände igen, hon bara, du är ingen doer på så sätt att du liksom...
Du använder
men mer att du är en projektledare och sånt där kände jag igen mig mycket och liksom att jag är liksom fixig men inte på det där bära saker sättet kanske. Det var skönt, men att hon var så här, hon bara, du, det är 2% av alltså har din exakta profil på det här sättet, för den är väldigt ovanlig så här. Och jag kollade lite på kändisar för att se liksom, för det står ju ofta när de är födda.
Och då var det alltså Alec Baldwin.
Ja! När hon pratade, och bland annat om typ så här, någon profil, alltså, ja, nu kanske jag säger helt fel, men så här, Lady Gaga. Typ. Hon pratade om att du har en, så här, en, nu låter jag så jävla mallig, men så här, du har lite av en guru aura runt dig.
Ja.
Att folk lyssnar.
Ja, men vadå? Det är väl inte så konstigt? Så du har ju behandlat din podd som att du vore en guru, eller? Ja, det, men du har väl tyckt det, eller?
Vadå? Jag har väl inte tyckt att jag var en guru?
Ja, men tänk då ju ändå så här att man ska tycka att man har någonting att säga. Annars startar man väl inte en
blogg. Ja, så är det ju.
Ja.
Ja,
för jag, för att jag hade ju så en dag när jag både fick, alltså fick om mina kompisar så här, spådde mig hos faktiskt Hanna Mandas spådam. Och sen så var det, och sen var jag hos en astrolog. Och då sa båda dem, det här är för många år sedan, att de såg att så här, du har en röst som ska höras av väldigt många.
Och då, sitter.
Ja, men inte det roligt då att jag har så här, de bara, men det är som att du har saker att säga och det är många som kommer höra dig. Det finns väl, det är väl podd. Ja. Det är väl podd, Hanna.
Och de såg det här innan.
Ja, tack.
Och till mamma. Det är en spådam som mamma ofta hänvisar till, som hon gick till då när hon var runt 30, som sa, du kommer få 3 barn.
Och ett är så vackert.
Och ett är så vackert och framgångsrikt. Och det här pratar jag och min syra senast om i påsk. Och min syra säger, och det var jag. Och jag sitter och säger, och det var jag! Och så är det så sjukt. För då påminner ju min syra mig om att, men minns du inte att hon, mamma alltid har sagt att hon kommer skilja sig?
Mm.
För spådomen sa, och du kommer tyvärr skilja dig. Och det här är så sjukt av då att morsan har gått och sagt det här till oss. Och så sa hon ju att jag kommer skilja mig. Så det var därför jag liksom varje kväll tänkte att man pappa ska skilja sig. Jag så låg och oroa mig. Är inte det sjukt att morsan gick och sa det? Och så sa hon att jag skulle skilja. Så man får väl se då.
Oj, oj, oj. Ja, ah, vad roligt.
Så, men en av dem är år kvar att skilja sig.
Ja, ja, ja. Det finns tid.
Hemskt att skilja sig när man är gammal. Liksom när man
du
ska lära om.
Jag vill se en dokumentärfilm som går nu på bio. Om en skilsmässa. En svensk. Som jag vill att du och jag ska gå och se.
Kommer vi gå hem och...
Nej, jag tror att den är jätte... Jag får en känsla av att den är jättebra.
Känns ju inte jätteljust. En nej, men... svensk film om en skilsmässa.
Nej, alltså en dokumentär. Alltså det är ett riktigt par. Uh-huh.
Jag, bara, ska vi, jag är rädd att vi ska bli inspirerade. Nu är jag kär i Johan
ja,
också.
Ja, precis. Du, efter det att samtalen, ni har skrattat gott åt mig. Så bli tillsammans med honom då. Han hade inte orkat med en sekund med
så
dig.
Att du kunde bli ihop med Anton så hade ni kunnat gått på konsert utan att få ont i ländryggen.
Anton hade blivit... Alltså jag, men jag och Anton, det hade ju varit en sån... Vi har ju väldigt trevligt ihop. Också väldigt så här,
jag tycker lika. Vi är lika.
Vi är väldigt lika på många sätt. Vi kan ju verkligen mötas i, titta på varandra. Ja, så är det. Men jag tror att vi också hade blivit... Alltså det, vansinniga på varandra.
Ja.
Totalt vansinniga.
Hur man sköter ett hem.
Hur man sköter ett hem och hans... nej.
Du tror att du hade irriterat honom och vice versa.
Jag vet. Jag tror.
Jag och Johan hade bara varit 2 dumskallar. Som hade bara irrat omkring.
Oj, oj, oj. Nej, men ni kanske hade passat bättre ihop. För han är ju väldigt omhändertagande. Det kanske hade blivit väldigt jobbigt för honom att ta hand om dig hela tiden. För han hade gjort det. Han hade ju skurit upp apelsinklyftor.
Johan, det är sjuka känningar.
Du, han hade ju typ... Ja, han är ju ändå åkt hem från jobbet med gång i Malmö då när jag hade mensvärk när vi var unga. Du vet.
Sånt där gör jag i fri Anton också. Men det räcker ju aldrig till, vet du. Nej. Jag vill bara ha mer och mer. När han väl är hemma då från jobbet.
Ja, jag vet. Då är det kräv.
Vart är Bamse-tidningen?
Ja.
Min bror är ju den roligaste jag vet, alltså. Har du träffat min brorsa?
Men snälla. Det är
på dopet?
Jag, på dopet. Jag har också träffat han på andra gånger. Jag satt och pratade länge med honom på dopet.
Innan vi lärde
känna varandra. Jag satt med hela din familj då. Det var
du har aldrig blivit så bekräftad.
Nej, typ inte. Du var mycket... Din, alltså, de är ju så underbara. Din mamma och din syster.
Mm. Man får vara som man är.
Ja, de är så underbara. Min mamma, det var ju... Ja, men... Du vet, tänk hur du har haft det.
Du vet. Hon går ju direkt på det mörka.
Ja, så som du... Nej. Du hade nog... Du, kan man lugnt säga...
Du vet vad jag menar. Sjuk. Elände.
Nybliven mamma.
Cancer. Mamma. Hon frossar ju där.
Jag älskar dem. De är, det finns ingen som skulle kunna tycka illa om dem.
Mm.
No.
Tro mig. Det finns viss irritation ibland från vissa personer. Alltså inte mitt missyrra, men morsan kan ju vara... Ja, hon går ju direkt på det mörka. Men det är älskvärd. Min brorsa, han är också en profil.
Absolut.
Helt filterlös. Är sig själv. Och nu bodde han hos oss i huset. Men han har ju också bott hos oss tidigare.
Mm.
Det här, jag kommer att tänka på det som hände sist han bodde. Liksom, eller i vår förra lägenhet. Det var ett loft. Det här har jag berättat om då i podden. När det skedde i min gammal podd som jag hade. Men han är ju väldigt höjdrädd. Det är mycket minnen från min barndom när han liksom får panik när vi ska upp i stadshuset och jag ställer till en scen. Som sagt, han filterlös, så att han liksom har inget, bryr sig inte om människor omkring. Han kan skrika och grina och liksom värre var det när han var barn då. Och då var inte vi hemma, utan han lånade vår lägenhet och var på det här loftet ensam och kom inte ner. Så att han liksom satt där, ringde mig. Jag kom inte ner från loftet! Men Anders, vad vill du att jag ska göra? Jag är ju inte... Jag tror vi var i New York eller något. Jag är inte där. Men hur, jag bara backa ner. Gå sagt. Ringde pappa. Ställ till, liksom, han är ju sån som pappas självkänsla är ju hans. Liksom. Pappa ska guida ner han genom telefon. Gick fortfarande inte. Fick ringa dit en kompis i Stockholm. Så fick komma in i vår lägenhet och liksom guida Anders ner för det här loftet. Och det är liksom, det, du vet. Det är ett lägenhetsloft, det är inte jättehögt.
Nej, det var
liksom
ju absolut inte. Och det var en ganska man, bra trappa. Det var inte någon farlig sån här ranglig trapp. Det var ju riktigt trapp.
Platsbyggt. Ja. Så att då, det var det första som hände då på den där lilla resan som man
vem
hade.
Vem var det som fick komma och heta?
Det var Erik eller någon. Jag kommer inte ihåg vem då. Det var någon, ja, men någon bekant till Anders som bodde i Stockholm.
Om jag inte hade tagit mig ner, då hade ni hittat ett skelett där uppe.
Jag hade inte vågat bett om hjälp.
Ni hade hittat ett lik.
Att de var legat helt utsvulten.
Ni hade bara hört en liten röst när ni kom hem. Hjälp mig.
Du, alltså, Anders, han har inget problem om be om hjälp. Ja, och så ringer han i alla, eller jag ringer honom när vi är på väg hem från New York då, liksom, och så här, ja, men hur har det gått? Så liksom, du tog det ner från loftet uppenbarligen. Bara,
ja, jag är på väg till systemet.
Ja, okej. Okay, ja, jag tänkte köpa tillbaka lite öl. Ja, okej. Okay, vad öl? Vad ska du köpa tillbaka för öl då? Eller hade vi öl hemma? Ja, jag hade ju någon öl som stod på... Stod, liksom någon gömma sån här Åbro Sigill som stod på golvet i hallen. Det var lite konstigt. Varför hade ni dem där? Typ? Så jag bara, va? Så jag fick fundera. Bara, har du druckit upp något? Så slår det mig. Att Anders har alltså tagit Antons egenbryggda öl som Anton har bryggt i, alltså 16 veckor har han hållit på med de här. Det här var ju liksom under en tid då man höll på med sånt där hipstergrejer. Ja. Som Anton, du vet, han snurrar och med solsta på golvet. Det är liksom, och jag bara, Anders, hur många drack du?
Ja men det tror jag är 2-3 kvar liksom. Den var lite grumlig, jag drack.
De drack ju de liksom bara tömt i sig på någon ensam förfest innan han ska ut.
Han tyckte inte att de smakade lite...
Jo, han tyckte de var lite konstiga. Liksom. Och det var ju så här, vi hade ju använt gamla ölflaskor då till dem. Liksom. Ja, så då har han liksom druckit upp Antons alla 16 veckor. Ja, i princip alla. Anton fick väl 2 då.
Okay.
Jag minns när jag också skulle berätta den nyheten för Anton. Min brorsa som har fått låna vår lägenhet, han har inte bara liksom ställt till en scen på vårt loft. Han har också druckit upp alla dina... Men det, vad ska man göra? Men det är mycket,
han är så rolig.
Det är mycket som händer kring Anders Persson, det kan vi säga.
Mm.
Och då med den lilla anekdoten om Anders kanske vi ska avsluta podden, för nu är Billgren och Wood på ingång.
Ja.
Du har suttit här och liksom knappt gärna lyssna på mina tråkiga historier.
Ja, men jag vet hur viktigt det är med tid.
Mm. Vi är 6 minuter av
var
och
inte
du...
tråkig historia. Det var en jätterolig historia.
Men lillmunnen på Persson går, känner jag. Vi älskar er som lyssnar så mycket.
Ja, jag har verkligen känt otrolig kärlek senaste tiden. Jag gör ju alltid det, men det var speciellt.
Mm, jag förstår det.
Mm.
Tack för att ni skriver och tack för att vi får dela med oss om våra liv till er. Det känns tryggt.
Det gör det.
Även om vi hittade en hattråd på bloggbevakning.
Ja.
Nej, men, det finns folk som hatar oss också.
Ja, men säg inte. Vet du, man ska inte berätta om sådana där saker. För nu kommer då får de följa. Alltså, är det många som lägger in och läser det?
Kanske in och försvara oss.
Nej, men.
Oh, eller så håller ni med om att vi är värdelösa.
Puss och kram. Hörs nästa vecka.
Det gör vi. Ta. Lev. Puss. Fan vad jag svettlakar, ser du?
Ja, det är vision.
Nej, ja, det är faktiskt fast med röd. Har du stängt av eller? Jävlar vad jag har lakar.
Where you going? Tell me, don't you wanna see it through?
någon sån spådam. Kanske en jingel. Hanna blir omvänd och blir spåd. Bra jingel. Du var dålig.
Det är en annan jingel. Vi måste komma på den bra.
Magic. Ah. Det ska vara lite
mystiskt. Hanna frågar stjärnorna. Hanna vänder sig.
Hanna vänder sig till stjärnorna.
För svar.
Du.
Di.
Vad mystisk ingen.
Vänta, vad var det där? Var det stjärnorna som pratade till oss?
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.